Hitman Love Wheel, you're watching 120 Minutes, and we got to Sweden next for our first ever video from the group Cry. Now, they made their debut EP in 1990. They've been described as a manic garage band, that is, lots of loud drums and wild guitars. Here they are.
Can you hear now, Elfie Andersson och hans band Cry? Och Elfie är ju våran gäst i detta avsnitt av Landsvägsgatan, det fjärde avsnittet. Och jag heter Daniel.
Jag heter Linnea.
Och vårt möte med LP blev ju både innehållsrikt och spännande. Och LP är ju en gammal musiker förstås. Mm. Men även producent och skribent. Man kan säga att han går djupt. Han går in för.
Mm.
Han lever ju musik på något sätt. Det är inte bara en hobby utan det är. Hela hans aura är ju, hade det varit en gloria runt hans huvud så tror jag det är liksom Beatles hade cirkulerat runt där någonstans.
Mm.
Det hade liksom inte varit några änglar. Sen var han ganska änglalik i sin person. Det var väldigt så här, positiv och glad människa. De upplevt mycket.
Ja, jag tror även när jag lyssnade på honom ganska lång tid när han berättade så tror jag ändå att jag faktiskt inte riktigt kan förstå eller kunde ta in hur mycket. Hur stor del musiken är av hans liv. För nu när jag tänker efter. Alltså jag tror att han sitter ju typ och lyssnar på musik hela dagarna. Eller sitter och skriver eller jobbar med. Alltså det är bara musik då. Förutom hans familj som han ändå hade. Men alltså jag tror att han då går in i den här musikbubblan. Så mycket han bara kan. Alltså hade han inte haft sin familj så tror jag att han har bott i den här bubblan hela tiden. Nästan. Och det är ändå lite svårt att ta in, tycker jag.
Ja, jag har ganska lätt för att ta in det. Ja. Jag tror jag lever i samma bubbla ibland. Det är väldigt, det är konstant. Jag går aldrig utanför dörren utan att lura. Jag har aldrig gjort det.
Mm.
Och det är om de har gått sönder, men då känner jag mig helt. Jag känner mig handlingsförlamad om inte jag har med mig mitt soundtrack på stan. Jag tycker det är så jävla jobbigt på något sätt. Jag är jättesvårt för det. Jag vill ha mina lurar, jag vill gå liksom. Vad jag än ska göra så. Jag har ju gått på klubbar, jag har ju gått på. När jag recenserar spelningar så kan jag gå in i konsertlokalen med mina lurar och min. Jag liksom bara stänga in mig. Och sen kanske man ska göra intervjuer med folk efteråt och sånt om hur var konserten. Och då folk kan ha sett mig då. Och så, han är inte riktigt cool. Mm. Han går liksom med lurar.
Men har du haft dem då inom. Alltså även.
Jag tar av mig dem när spelningen kanske börjar.
Men gud.
Men då det får ju vara en väldigt. Det får ju vara, det beror på hur lokalen. Det kan vara jättehög musik, då går det ju liksom inte.
Nej. Mm.
Men ibland är det ju hyfsat tyst innan och då sitter jag alltid med musik, min egen musik, för att liksom få en känsla på något sätt.
Men har du en massa olika spellistor som du lyssnar på så du uppdaterar hela tiden?
Nej, jag gillar att jag blir överraskad själv faktiskt. Jag
har du någon på den. Sorts shuffle?
Ja, jo det blir det.
I hela ditt bibliotek eller allmänt?
Nej, shuffle. Hela mitt bibliotek.
Okej.
Okay. Så det. Det är så jag fungerar i vardagen på något sätt.
Men du kan, har du perioder också när du. Älskar en viss låt till exempel. Och den lyssnar du på om och om och om.
Nej.
Och om. Det har du inte.
Nej. Jag hatar just den personlighetstypen.
Oj, det gör jag nämligen.
Ja, men det är ju skittråkigt.
Va?
Det är klart man kan lyssna på en låt ett par gånger. Men man.
Ett par gånger? Jag kan lyssna. Om jag får en sån känsla.
Då fördödar mig låten.
Nej.
Det är som att den stryps snarare och sen bara krämar ut det sista blodstroppen.
Ja, men jag kan erkänna det. När jag har lyssnat på den. Väldigt många gånger, och det kan vara under några dagar. Sen så blir jag ju inte sugen på att lyssna på den längre. Alltså den här.
Nej,
intensiva
det.
Fasen.
Du tar död på låten.
Alltså jag gillar ju fortfarande låten, men alltså jag kommer ju in. Det är kanske bara en, två, max tre dagar när jag blir helt tagen av den här låten. Och då kan jag ju lyssna på den 20 gånger om dagen.
Jag klart att bli tagen av låten, annars hade jag inte lyssnat på musik. Men jag liksom. Man har mer eller mindre aldrig. Det kan ha hänt. Det har hänt. Att man lyssnar väldigt mycket på en låt någon gång då och då. Men jag tycker att det förstör väldigt mycket för mig. Så jag undviker helst det.
Mm-hmm.
Men det är ju sen när man lyssnar på och recenserar skivor. Då kanske man lyssnar intensivt på en viss platta under en viss period. Det händer ju såklart. Men jag skulle aldrig liksom bara snöa in på en eller låt, bara lyssna, lyssna, lyssna. Då får det bli hela albumet i så fall, för att skapa en helhet. Men jag plockar inte ut en låt så och bara tok spelar den. För jag vet ju att det kommer ju bara sluta i mord.
Det var intressant, för det funkar inte alls så. Jag har inget som helst problem med det. Och det är inte så att jag sen ogillar den låten. Men det är oftast snarare så, alltså när jag hittar ny musik, då är det på det sättet att det är något som bara griper tag i mig. Och då lyssnar jag så jävla mycket på den i 2-3 dagar. Och sen så blir det typ en vanlig låt för mig som jag kan ha och lyssna på lite då och då.
Ja, men det låter alltså farligt. Fast nu får vi lämna oss själva för att vända oss till LP, vår gäst. Vi kommer att få ta del av hans turbulenta uppväxt och mötet med musikern Jim Ford. Så varsågoda, avsnitt 4.
När jag var liten, det finns två tror jag, grejer som gjorde, och båda kanske spelade in lika mycket. Dels var det en, tror jag var i 6-årsåldern så här, och så var jag, satt jag och kollade på tv hemma, det måste ha varit efter barnprogrammen typ eller någonting så här, och så kom det, då visade de någon repris på det här Ready Steady Go, när Gene Vincent är med där och spelar, och så är det så här. Det är Jim Vincent och Jerry Lee Lewis, och så är det någon engelsk snubbe med också till. Och så när det är Jim Vincents tur, då det är så här typ rutor uppbyggt i kulisserna bakom, och så står det så här engelska bikers i läderdräkt och står gasar på de här Triumph-motorcyklar liksom, och så är det tjejer som står där, och så Jim Vincent i mitten, han är ju halta fram där, och så du kan se det på YouTube nu, men då hade jag aldrig sett någon liknande. Det var så här svartvitt, och man var så här, gång jag satt på mattan framför tvn och var helt jävla knäckt, för aldrig hört någon liknande, och det såg så tufft ut, det såg så jävla rätt ut liksom. Så att då tror jag att jag måste höra mer, och då började jag fråga liksom min mamma om Jim Vincent, och frågan om Jim Vincent, och så som tur var så var Hallsberg ganska så här raggar på den tiden, och han var ju på 70-talet liksom. Jag var född 68, så det här var liksom i mitten av 70-talet. Och den här inspelningen som de visar på tv, den är från 64, så det är efter Jim Vincents storhetstid. Så han var ju på deken då, men jag blev impad ändå av det. Ja. Och då fanns det mycket raggare i Hallsberg att fråga, och de hade ju de här skivorna, och då fick jag ju låna. Jag tror de tyckte att det var coolt att det var en liten unge som var intresserad av det. Sen i efterhand så kan man ju kanske tänka på det för diagnos om en unge springer. Och det här eskalerar ju liksom. Så snart var det ju kläden också, att jag skulle ha tagit sådana kläder, och då började jag liksom plinga på dörrar och fråga efter sådana skor och knacka på hos folk random liksom.
Men inte det många som var likasinnade?
Nej, det var inte i min ålder framförallt. Det var ju liksom, jag var nog...
Det var mindre.
Men det var ju till min fördel, för det var, alla tyckte ju att det var väldigt...
Jag tycker det låter modigt att liksom, alltså tänkte du aldrig att att gå och plinga på hos folk eller liksom gå och fråga efter skivor och så. Du var bara helt inne i den världen.
Jag tror att jag var väldigt sådär
var helt fokuserad.
En grej jag skulle ha det. Och så har jag aldrig upplevt mig själv, att jag skulle ha varit så liksom. Jag har tänkt mig själv att jag har flytit omkring hela mitt liv, och helt plötsligt så nu är jag 46 år, och jag tänker att jag har aldrig, mina kompisar de har gått på den skolan och gjort det, och de har de, för att jag har alltid känt att jag har flytit omkring, fast när jag pratar med folk nu som kände mig när jag var liten, då säger de att du var alltid så jävla målinriktad på vad du skulle göra liksom. Jag har aldrig sett en så liten som var så bara en grej liksom. Och jag sa till dem på skolan ganska tidigt att jag inte behövde gå i skolan, för jag ska hålla på med musik och jag behöver inte vara här, och så var jag inte där speciellt, avvek ganska högfrekvent, men det var ju för att lyssna på skivor, det var ju inte för att kasta bort tiden. Så att jag avvek ju från en god anledning. Det var också en lugn som var som gjorde att jag började samla skivor. Det var en tjej i min klass när jag gick i trean, då tror jag man är 9 år kanske, som jag var väldigt fäst i. Och hon gillade Elvis liksom. Och då så ljög jag för henne och sa att jag hade jättemycket Elvis-skivor för att hon skulle kunna komma hem till mig, eller för att hon skulle vilja komma hem till mig eller någonting. Och så ville hon ju det för att låna de här skivorna och så. Och då fick jag säga till min mamma att vi måste köpa Elvis-skivor som tusan. Då åkte vi till någon Wessels varuhus i Örebro eller någonting där de hade. Och då fick jag köpa en massa Elvis-skivor. Och så hade jag det. Och då började jag liksom köpa skivor också. För när man börjar höra, då vill man ju ha mer skivor hela tiden liksom. Och då lyssnade jag jättemycket på skivor. På radion så att spela in allt det. Mikrofon framför högtalaren och spela in allting. Och det fanns ju på radion så fanns det rockrullen, det var Jerry Williams och Svante Grundberg och en tredje, vad heter han, Bo Renberg var, som spelade sån här typ 50-talsrock, för då var det inte helt lätt att få tag i de här gamla skivorna liksom. Men de, och Svante Grundberg där var ju den kunniga av dem, och han introducerade mig till jävligt mycket. Han kunde ju liksom berätta att Paul Peake som kompa in Vincent hade egna singlar som han hade gjort, och så spelade de, och så fan, det här måste jag också. Och då var det inte som nu att man kanske lyssna på det på Spotify, eller då var det ju otroligt svårt.
Det måste vara enorm skillnad. Jag satt och rensade internet på Diddly för ett tag sedan. Aha. Och det måste ju varit en omöjlighet
för. Du vet, när man träffar en sån människa då som hade skivor, eller som hade kännedom ens vart man kunde köpa de här skivorna, det var ju som ett hemligt nätverk, och det var ju charmigt, det var ju liksom väldigt, det tycker jag ju nu med liksom. Men samtidigt, det har ju sin fördel med att kunna få allting väldigt fort nu också. Nu tänker jag att jag har lite tid kvar. Nu måste jag ha det fort. Så nu är det jättebra att det finns. Men då var det ju så här. Det var ju jävligt. Det var ju som ett hemligt nätverk med folk. Och ju mer man kom in i de här, bland de folkerna, desto mer spännande vart det ju liksom. Så det var ju.
Hur kommer det sig att du har känt att du har flyttat omkring liksom? Att för det låter som att musiken ändå har varit i en riktning, men att du inte riktigt har upplevt det som en.
Nej, jag har känt som att jag är inte så här, att det blev bara på, kände jag när jag började spela band så här, att det var ju bara att jag gillade musik jättemycket och spela och leta mer och mer. Och det var genom det, när jag var hemma hos någon som hade mycket 50-talsskivor, och då frågade han mig, du har aldrig tänkt att du kan sjunga eller så här liksom, för jag sjöng väl med i någon text eller någonting så här, eller han märkte väl att jag pratade om att de sjunger väldigt coolt här på det här, och så här, att jag kunde det. Och då så sa han, det finns ett band här som du skulle kunna bli med om, skulle du vilja det liksom? Och då var jag 12 år, och då det var ju mer så här, ja det är klart att man liksom. Och då var det ju ett gäng raggar typer. Och det var ju världens tur, för nu, de har blivit ju jätte, de var jätteduktiga, de var ju 20-årsåldern och då var jag 12. Och då fanns det en trummis där som hette Tage, de var bröder, 3 bröder, så här Hallsbergsraggarna, Tage och Antti och Kalle Pickanen heter de.
Det är farligt.
Och nu går de under, jag träffar dem nu liksom, och de går under namnet Bröderna Knull på den internationella rockabilly-scenen. Och de har ju spelat alla så här Viva Las Vegas, och de är ju rockabilly, de har levt den vägen hela vägen. Och det var jävligt roligt att träffa dem så här nu på senare tid. Men då så sa de så här mycket att ja, häng på här. Och så kom de och hämtade mig när de hade spelat. De hade jättemycket spel här. Rockabilly började bli stort då liksom, på med så här Pool Cats och Stray Cats och sånt kom. Så de hade ganska mycket spelningar på, och det kom mycket folk. Men ofta var det så här att de ordnade, de hyrde Zinkeruans Folkets hus, och så ordnade de en raggarfest där, eller de hyrde Kvänums Folkets hus, eller de raggarna hade ju också ett nätverk då, som de ordnade de här. Och då så åkte jag ju runt på helgen med dem, och det var ju ganska roligt som 12-åring och bli hämtad med en raggarbil och så åka med dem här. Och de var ju mycket större liksom. Jag hade liksom inte så mycket föräldrar. Min farsa var inte där. Mm. Han bodde på ett annat ställe. Och min mamma var inte där heller. Så att det var ju lite som Pippi Långs. Det var ju inte. Mm. Och på både gott och ont. För hade jag haft föräldrar hade jag säkert inte fått göra det. Så med facit i hand så tror jag att det var bra. Men jag skulle inte släppa iväg min egen dotter. Så att.
Men tror du att du då skaffade, alltså blev de, nu låter det som att det kanske inte är jättebra så här föräldratyper, de här där med knull eller vad det kallas. Men alltså att, att det blev någon familje liksom känsla för dig också. Inte just den gruppen, men kanske liksom hela musik. Det låter som en community. Eller
det, ja, det var ju så här, det var ju väldigt roligt. Jag var ju så här besatt av rockabilly. Jag trodde på rockabilly musik. Så jag var helt... Om jag fick, då hade jag hört Johnny Burnett, och så visste jag att gitarristen den där Paul Burleson, han lever ju fortfarande liksom. Fan, jag letar reda på han, jag skriver ett brev till honom liksom. Då kunde man ju liksom skicka ett brev, en sån här posta till han, och så 3 veckor senare så kom det ett svar från tack för att du har skrivit där, och så kan du skicka några bilder? Har du bilder från när ni spelade då? Liksom, så dröjde det 3 veckor till, kom det tillbaka. Han tyckte det var roligt att det var en liten unge som skrev. Och ibland så skrev jag, fick jag tag i adressen till Gene Summers bland annat. En sån från Texas som hade gjort några singlar på 50-talet. Som... Och så bilder, skicka bilder. Och jag såg framför mig en sån här tuff med Sig i mungipan och Elvis Frilla och jätterebell så här. Fast, och så kom bilden, då var det en sån här 40-årig countrygubbe med en hatt och polisonger. Jag bara, vad fan, det är ju fel liksom. Och så trodde ju de var lika unga. Nu var ju, de var ju säkert yngre än vad jag är nu då. Liksom. Fast ändå, det var ju tidigt, det var ingen som hade kontaktat dem. Så att de var ju samtidigt, de hade ju lagt musikkarriären på hyllan och fortsatt att bli elektriker eller golvläggare eller vad fan man blir. Och så... Så de tyckte det var roligt att det var någon från Sverige som var liten och ung och skrev till dem. Så de gav ju mig saker. Vissa hade skivor kvar. De hade ju så jättemycket rockabilly-singlar som jag har i original som är svindyra. Det fick ju jag av dem bara för att de tyckte att det var roligt att en unge skrev till dem då när ingen annan hade brytt sig om dem. Liksom. Så därför är ju de singlarna kommit till mig som musikälskare. Inte som en skivsamlare som har bjudit på auktionen för att få dem som... De flesta andra så här. Och det tycker jag är lite att det är roligt att det är så. För det känns som de har dem kvar fortfarande. Det är inte för pengarna, utan det är för att de är, jag spelar ju dem. Jag tycker de är jävligt bra. Och när jag åkte runt med de här bröderna Pickarna eller bröderna Knull, det var ju så här, trummisen där, han köpte, och han hade väl jobb på tegelbetongfabriken eller vad fan man jobbar i Hallsberg. Och stadig inkomst. Och han hade jättemånga sådana här Craig Moore och de i Amerika som sålde skivor. Och han det kom ju paket till varje vecka, sådana här stora med singlar. Så där hängde jag jättemycket. Han var ju den lugnaste av dem, eller den mest... Så jag kunde gå hem till han varje dag och spela skivor. När han kom hem från jobbet, då var jag där och väntade liksom. Och så spelade vi in kassetter. De kassetterna är fortfarande kvar. Som är otroligt mycket av den 50-talsrocken som jag har lärt mig av honom. Och sen när jag själv fick pengar senare, eller det som jag gör med Berg Family, det var det jag lärde mig hemma hos honom då. Liksom. Och sen när vi var ute och spelade var det lite sådär, bara gitarristen där, han är väl den anti, den mest brödna knullar. Det ballade ju alltid ur, liksom, men han, samtidigt var han den tuffaste. Vi spelade ju på sådana här riktiga schapper. Raggarna började slåss framför scenen och jag var ganska liten, rädd. Då kommer jag något ställe, det har jag på band också, när någon sätter eld på tapeten på väggen liksom, så det slår upp, brinner på väggen där. Och jag blir liksom, jag slutar sjunga liksom, för jag fattar att det är slagsmål och det smäller och, det, och så börjar brinna liksom. Så här. Och så hör man liksom han taget, nej nu jävlar! Och så är det han hoppar ner och börjar slåss och reder ut det liksom. Och så lärde man sig väl av honom också. Han var ju tuff liksom. Mm. Och sen Kalle var den yngsta bröderna Pickarna. Han spelade bas liksom. Han var cool bara för han var så självgående. Han var kanske, när jag var 12 kanske han var 16, 17 liksom. Så han var liksom den yngsta av dem, fast han var ändå den som jag kände mig närmast i ålder till. Så att, men det var ju lärorikt att åka med. Men de sa ju, ja, nu ska vi spela i Falun. Så kom de och hämtade mig, så åkte vi dit. Och sen när klockan var, när de stängde Folkets hus i Falun, och då hade ju de träffat tjejer, och så stod jag där och kom inte hem eller vad fan liksom.
Det låter så ångest.
Fast det var ju roligt också, för att samtidigt så var det ju många som, man kan leva ganska bra på att man är väldigt ung och liten, och tycker alla synd om en, eller inte synd om en, men de tycker
kanske blir omhändertagen.
Ja, tar de hand om det. Det var jättespännande när man var så liten, och sen få betalt också. Med de här pengarna om vi spelar. Det var jävligt få andra 12-åringar som kunde spela fredag, lördag, åka runt och busa och ha jätteskoj och träffa folk som är mycket äldre än en själv. Och sen komma hem och så har du 1000 spänn och kan han som var jättemycket pengar då.
Vad tyckte dina kompisar där som hade hemma? Du måste ju tyckte att du var en gud.
Jag hängde mycket med, de som jag hängde med mest i Hallsberg var ju punkrockarna liksom. Och det var också en sån liten konflikt för de raggarna, det var ju otroliga sådana clashes mellan dem liksom. Men det fanns en kille där som hette Leif, han gick i min klass och han var liksom sån punk, gillade jättemycket Black Flag och engelsk punkrock och så liksom. Fast han var ju den, nästan den enda som var samma ålder som jag, som jag kände bonda riktigt med. De andra var ju, jag hade varit utan, jag har alltid känt att jag liksom, de andra var i min klass och så har alltid respekterat mig, men jag har känt att jag var väldigt lite gemensamt, men när jag så här tittar på ett gammalt klasskort, då kommer jag fan knappt ihåg vad hon heter. Liksom. Jag vet ju några, det är en schysst och den är snäll och den tjejen var jag ihop med och den gjorde jag så med och så kommer jag ihåg. Men jag känner inte så här att fan vad roligt det var på klassfest, det var ju roligare på de här. Det var ju liksom...
Så som jag upplevde det, det känns väldigt sansad ändå. Det känns inte som, hade jag bara hört historien, hade jag haft en helt annan bild av dig. Hur tror du, hur har du liksom... Vad är det som har räddat det?
Musikintresset är det. Absolut. Mm. Det är samma som för de andra autistfallen som skivsamlare. Det är ju att man hela tiden är där.
Det har varit en trygghet.
Och det var ju kanske det som pajade lite i slutet. För vi var ju, vi spelade ju på rätt stora ställen. Det finns liveupptagningar som, det låter som en skoldans 57 typ liksom. Och det är jättemycket folk och det, man hör att det är liksom, ja det är ju säkert större publik där många gånger jag har haft senare liksom, så att det var, de var så jätte, fast det är mellan låtarna så hör du så här fulla raggare, Johnny be good, och då hatar jag det här, du vet, en bonraggare från Zinkgruvan med Chevrolet på ryggen som inte fattar någonting och är pruttfull liksom, och jag såg ju framför mig att rockabilly, det är ju någonting jättekult och mycket bättre än allt annat så, och då började jag liksom bli väldigt tröttna lite på den där scenen liksom. Jag tyckte det var roligt att åka och spela med dem, men inte folket som vi spelar för. Det kändes inte som de riktigt fattar vad man försökte göra liksom. Och det kunde jag kanske inte säga då i uttryck eller vad det var som, men det kändes lite så här, fan det är lite så här dögränd där.
Jag ställer om den frågan tidigare för jag tyckte det var så intressant. Om du kände att du blev vuxen tidigt?
Jo, jag tror att jag varit vuxen nästan vid 9-10 års ålder. Det var så att jag kände aldrig, min pappa bodde inte där, de skilde sig ganska tidigt och jag kände aldrig riktigt att jag hörde hemma hos min mamma heller liksom. Så, men det fanns en som en lägenhet som låg i anslutning till det de bodde liksom. Så då kunde jag flytta in där tidigt, så från när jag var 9 så bodde jag själv och så hängde jag en del hos min mormor och hos min då ledde min morfar fortfarande också. Sen hos min farmor och farfar. Så där hängde jag liksom. Och sen när jag började spela. Då var jag ju borta mycket. Och sen så när jag blev 14 så spelade jag med dem i Örebro då. Och då flyttade han ihop med sin tjej. Och vart lägenheten, hans gamla lägenhet vart ledig. Och då kunde jag flytta. Så då fick jag en egen lägenhet rätt tidigt. Och då blir man lär sig snabbt liksom. Och alla som jag umgicks med var ju äldre än mig. Så att man... Då tror jag man blir vuxen snabbt. Eller man måste det, annars så...
Hur gammal var du när du flyttade till Göteborg sen?
Ja, då var jag var väl... kan jag vara 19 kanske? 18-19 där någonstans.
Vad tog du dit?
Det var så att vi fick ett skivkontrakt med CBR som låg i Stockholm då. Och då var jag tillsammans med en tjej som bodde i Malmö. Så jag ville jättegärna flytta till Malmö. Fast de andra i bandet, de ville till Göteborg. För när vi hade varit här så Göteborg var liksom en lite annorlunda scen. För när vi, om vi var i Stockholm där och spelade så var det väldigt mycket så här pudel, hårdrock i slutet på 80-talet. Och det kändes som att det var det som gällde på svartklubbarna. Och när man var i Malmö och spelade så var det så här självsprängar... aktiviteter, det är väldigt mycket crust punk och hardcore filurer liksom, vilka jag trivdes ganska bra med, fast de andra i bandet De ville till Göteborg, de hade flickvänner, flera stycken här. Och så hade de fixat en källare till mig i ett hus i Änggården. Någon så här studentrum av något slag liksom. Och då var det ju öppet liksom. Det var, kan jag inte säga nej, de har någonstans att flytta till och de andra vill flytta hit. Och sen så var det faktiskt när jag var nere på Göteborg och skulle kolla Hoodoo Gurus på en konsert. Och så var vi på Svartklubb efteråt och så var det i det här Nyman Schultz huset och man fick åka hiss där uppe och så trillade man ut där ute. Och så var det inte pudelhårdrock som i Stockholm, utan det var liksom Iggy and the Stooges och MC5 och det var Motörhead och det kändes mycket mer, fan man spelar ju bra musik här och det är rock'n'roll på riktigt och det är inget så här, det är inte fjantigt liksom. Så då flyttade jag till Göteborg och då tyckte jag det var riktigt, det var jätteroligt i början innan man kände alla och man är ny i en stad och Göteborg var större än Örebro och sådär. Och vi, de första Cry-singlarna gjorde vi då och de gjorde vi ihop. Vi träffade Tobbe från Carbide och som jag gjorde första Onkel Konkel-skivan gjorde jag ihop med honom. Jag gillade Onkel Konkel rätt mycket också och det gjorde han också. Vi hade ju alltid det att spela på festerna och sådär. Så då tog vi mina Onkel Konkel-band som jag hade och så satte vi ihop det till den här Kalanka Sugipung-skivan. Och då var det ingen som visste vart Onkel Konkel var heller. Han var ju liksom bortglömd och borttappad. Så, men vi hade de här banden. Alltså, vi gjorde det på överbliven tid i Musikamatic. Sen gick vi till Nordeas kontor eller Nordbanken eller då, på Järntorget. Och så hette han Tage Danielsson, han som lånade ut pengarna. Så vi fick varsitt banklån för att göra den här skivan. Och så Danny som spelar gitarr i Cry, han kunde rita som Carl Bark. Så han ritar Kalle Anka som suger på Lennart Hylands pung. Och så pressade vi upp den här skivan. Och det var ju jätteroligt. Den sålde ju svingrymt. Liksom. Det var ju, kommer du ihåg, vi var inne på Dolores först och skulle sälja. Och Isse bara, nej grabbar, så här kan inte sälja här inne. Och sen innan vi hade kommit hem så var han och ringde i telefonen som fan när vi öppnade dörren. Och så var jag, kom hit med skivan nu då, för fan, en fråga efter. Och så... vi sålde Onkel Konkel-skivor. Så vi var ute och festade på kvällen. Och vet du, kunde man vakna på morgonen så hade man Birdsboxen i ena handen. Och så var det pengar i hela fickan. Och det var bara jättegrymt. Och så... Och Tobbe producerade våra första singlar. Och det var ju också rätt roligt. För det är ju liksom... Jag vet inte om ni har hört dem, men de är i tidiga Cry, det är mycket punkigt. Det är ganska... I slutet på 80-talet kom det ju så här, typ... Det kändes som bra tid för rock'n'roll när Dinosaur Jr. kom med Freaks, när det kom God, My Pal, och Touch Me, I'm Sick med Mudhoney. Precis innan Nirvana blev stora så kändes det som det hände jävligt mycket grejer i amerikansk garagepunk rock som, och det bubblade och det kändes också som ett sånt här rätt nätverk. Vi skickade vår första singel till Sympathy for the Record Industry som de hade släppt ut Hole och de hade gjort Mudhoney och sånt. Det var väl liksom, Sub Pop var det bästa där man helst ville vara, men Sympathy var efter dem så var Sympathy det coolaste. Och så ringde han Long Gone John som hade Sympathy och sa, fan, vi vill göra en singel med liksom. Och då kändes det ju jävligt roligt liksom, fan, det spelar ingen roll vad någon i Sverige säger, för även om inte Sympathy var stort i Sverige så kände, det var ju det som jag tyckte var så i mina, när jag läste Maximum Rock'n'Roll och så Sympathy var ju det, jag köpte ju alla deras skivor och nu får vi göra en skiva där och så var det coolt att göra skiva i Amerika bara för att det håller på med rätt mycket ganska amerikansk musik, så det går ju att göra en skiva där.
Skrev ni musiken ihop?
Ja, oftast var det just på första Cry så var jag och Kakan som skrev de mesta låtarna. Liksom. Oftast är det... I de flesta band så är det jag som har skrivit låtarna. Men jag är inte jättebra på att spela något instrument. Sådär. Jag kan spela och jag skriver låtar, men jag tycker ofta att det blir... När man lämnar över det till någon som kan spela på riktigt så blir det, oftast...
Men har du en idé som du nynnar fram då? Eller vad, hur?
Oftast var det, ja så. Eller man har någon text, eller man satt med gitarren och sådär. Och så kommer man på något riff och mycket. Jag lyssnar ju hela tiden på musik. Så ibland kör man som Per Gessle, han är här för att det är jävligt bra. Sen när jag spelar den, då blir det mycket, det blir på ett annat sätt, för jag kan inte spela det som den gör på skivan. Och sen när jag visar den riktigt, det här riffet, då blir det på ett tredje sätt, och då har man redan kommit en bit från ursprungsgrejset, och då blir det inte stöld ändå liksom, eller då. Så ja, det. Och sen så var det ju med Cry, den första skivan. Den släpptes ju i Tyskland och så här, och vi spelade en del, men det var ju liksom ingen sån här, vi var ganska outside. Jag tror att vi hade ganska dåligt rykte i Sverige. Det var ju ganska...
Varför det?
Det var ju rätt röjigt ibland när vi var ute. Jag tror att...
Bruna Knuds fel, tror jag.
Mm. Ja, kanske. Och jag tror att vissa... Vi var rätt kaxiga, eller sa rätt dumma grejer, men... Eller dumma, kanske ärliga grejer så där. Liksom att man sa rätt mycket vad man tyckte om vissa andra band och sådär. Vi var nog inte så jävla inställsamma så här, som man borde. Hade man varit lite mer ödmjuk så tror jag vi hade... För så jävla dåligt var det inte. Men det var lite som alla var lite rädda för oss. Både arrangörer och andra band. Att det kändes som att, ah, fan, de där ska vi nog passa oss för. Man kände sig som... inte tillhörde den där andra i Göteborg. Ja, möjligen Union Carbide då, men de hade ju precis lagt av dem. Men det kändes som alla andra band var lite skraja liksom. Men det kändes som att vi var på en annan planet. För jag har sett recensioner, det står när de skriver om oss. Det är, jag tror det är någon i Sound Effect som skriver. Det känns som Cry är på en helt annan planet än vad de är. Och så kändes det lite också. Det känns inte som... Och när de har sammanfattat Göteborgs indie-scen från början av 90-talet, jag tror inte ens vi är omnämnda där. Liksom. Fast vi är omnämnda när Linda Skugge skriver sin bok, eller när Carolina Ramqvist skriver sin bok, då är det Cry som står i Göteborg. Fast, kanske. Men det kändes inte som vi var stora i Stockholm då heller. Liksom. Så det kändes som vi var, levde lite, ja, det är de som har gjort skivor i Amerika, de är jävligt stökiga, och det är akta för dem, de håller på och knarkar, eller det är inget bra. Liksom. Ja, sådär. Men sen så gjorde vi den här Kamikaze Rock'n'Roll, den skivan. Och då var det ju någonting, då hände ju någonting. För den fick jättebra recensioner. Och vi fick kontakt med Virgin, så de stod bakom oss. Vi fick kontakt med Warner Chappell förlaget. Och helt plötsligt så skrev alla jättebra. Då var de här buskisgrejerna när vi har spelat kaotiska spelningar, när allting gått sönder och det har varit slagsmål och det har blivit dumheter. Då var det bara, det var ju till våran fördel igen liksom. För då var vi, och då tror jag, från den Kamikaze-skivan finns det ju inte någonting dåligt. Alla pop började skriva bra om oss. Vi kom med en sån här bil, de ringde från Café och ville ha med modereportage. Och helt skruvat liksom, från att vart det som, jag varit på veckans innelista i Aftonbladet. Och nu vet jag, helt, man fattar inte, det var på bara 2 år så hade det här ändras jättemycket liksom. Men sen fattar man, det är ju så det funkar. Det är bara att hänga kvar på en grej och inte bry sig så mycket. Så.
Jag tänker, har det varit alltså din drivkraft i allt detta från första början, eller det kanske har förändrats, men har det varit liksom livsstilen, eller har det varit något konstnärligt du vill uttrycka? Liksom, vad har varit har gjort liksom,
jag tror, musiken så här, så stark? Som jag, allt jag sa då i intervjuer, det är liksom jag tror inte att det var för att jag ville få tjejer att spela i band. För tjejer har jag alltid haft ändå. Det har aldrig varit något problem. Liksom. Utan jag tror att det är liksom... Det har varit för att jag, det är samma anledning som att spela in blandband till folk. Jag har velat... Och det var så jag tyckte med Kamikaze. Det ska vara några MC5-riff. Det är Radio Birdman-riff. Det är liksom country. Det är stilgitarr. Man vill visa... Eller som med rockabillybandet i början, att man vill, man tror på den musiken man gör så mycket, så man vill att andra ska, så man spelar in ett blandband till, man lyssnar på det här, upptäck Flying Burrito Brother, upptäck Stones, eller upptäck, det är så jag ville med oss, att man skulle. Och med Cry så fanns det vissa musikaliska begränsningar, det var ju ganska stökigt och det var ganska, så även om man fick bra kritik där, så fanns det ju ändå en till man kände att man skulle kunna göra några nivåer högre än det här liksom. Men det var det som var drivkraften, och det tror jag alltid har varit för mig. Det är det som är, det är därför anledningen till varför jag skriver i Sonic, att man vill få, det är inte egentligen recensioner jag skriver, det är mer konsumentupplysning. Den här återutgåvan är skitbra, köp den liksom, eller lyssna på den här. Egentligen skulle man kanske vilja träffa den som läser och spela skivan tillsammans med den, för att man vill ju att någon annan ska upptäcka det liksom.
Ja, det är musiken som alltså någon så här återkommande kick liksom, som ändå gör att du är, att det tar aldrig slut. Alltså, ju mer du gräver, ju mer du liksom...
Så är det, absolut. Ja, det är ju mer så finns det att höra. Sen kan du ju få sån här... nästan som... Du vet, om man lyssnar jättemycket på musik och sen helt plötsligt så kommer du in till nästan högre nivå, Levitation, eller du vet, och musik är fruktansvärt bra. Det är liksom nästan bättre än allt annat. Liksom. Och så man måste ju... Jag tror att det, ju mer man hör, desto mer vet man vad man ska hitta det bästa och hur man ska komma åt det. Man vet... Man får tålamodet att ta sig igenom en massa mindre bra saker bara för man vet att det kommer att komma en sån riktig kick rätt vad det är. Liksom, om jag bara fortsätter lite här och gräver. Liksom.
Jag känner igen mig fruktansvärt mycket. Man hela tiden nästa steg och det tar ju aldrig slut heller.
Nej.
Tar aldrig slut. Det kommer liksom alltid nytt som man aldrig har hört. Det är det som är så fascinerande.
Mm.
Det är som outtömligt.
Ja, det är det. Och det är, men det är liksom där tror jag också att om man tar på min musikkarriär så är det det har varit några sån bra perioder som de med Undercry-skivan och så här, som har varit, när det har känts ganska stabilt och bra liksom, att fan det här var ju rätt liksom. Men sen så vad som skiljer, de flesta andra tror jag har band under en kort period, man bildar ett band och sen så spelar man, ger ut två skivor och så antingen går det skitbra eller också så. Fast jag gjorde en skiva varje år från 1984 till 2004. Det är en jävla massa år på raken. Liksom. Något år är det bara en singel. Men det är ändå en skiva varje år under den perioden. Och jag försörjde mig på musik. Jag har haft sådana ströjobb. Jag har jobbat på tillsammans med och Tobbe. Vi jobbar på DOSK, data och statistikkontroll. Frågade folk på spårvagnarna vart de skulle... åka, ska ni åka byta vid vågmästarplatsen, ska ni fast andra dagen på det jobbet så kommer vi på att vi kan lika gärna sitta hemma och spela skivor och fråga varandra och hitta på och svar liksom. Mm. Så att det blev ju inte speciellt långvariga jobb liksom. Men så under hela den här perioden har jag kunnat försörja mig på musik. Och så.
Vad hände 2004?
2004 så då var vi ganska, då hade vi Crime Splitters 97 och efter. Det var rätt jobbigt att turnera med Cry. Eller roligt var det. Men det var ju liksom rätt stökigt som fan. Liksom. Och efterhand så kan jag tycka att det var väldigt roligt. Liksom. Men just då så var det ganska jobbigt. Och sen så hade jag lite det där att fan, man kan växla ett steg till. Och ta en skiva som är ännu mer det här perfekta blandbandet nästan. Liksom, som är. Och så var det jag... Och de två gitarristerna från Cry så bildade vi Royal Beat Conspiracy. Så en annan trummis och en annan basist som var... Och då svängde det ju mycket mer. Det var ju mycket, vi kunde ju spela country en låt och psykedelia en låt och punk i en annan och soul. Vi kunde ha med och skriva... Och då hade vi liksom bra press från början. Och det gick ju riktigt bra. Vi hade ju liksom bättre press än vad jag hade... Vi spelade liksom, fick alla Roskilde, Hults, vi spelade för Elisebergshallen. Vi var liksom, det gick ju svinbra då, med våra mått. Men äntligen så var det, jag hade egen stor buss och turnerade i alla länder och sådär. Och spelade på fina ställen och sådär. Vi tjänade inte mer pengar, för det var ju mer folk med. Liksom. Det var ju mer blåsare som skulle betala, så det var ju mer, bussen kostade mer och sådär. Men... Samtidigt så var det ganska stabilt. Vi fick ju förskott hela tiden från Warner så vi kunde ju leva på det hyfsat. Och ändå ja, åka runt sådär. Fast 2000 föddes Kim, min dotter. Och det började kännas lite sådär att vad fan, man ringer hem så är hon, har hon lärt sig gå på toaletten eller hon har lärt sig gå eller så här. Och så är man själv i en hela backstage-rum i Madrid. Och så då var jag strax... Fan var jag då? 30 plus 35, du vet. Och det börjar kännas som man tittar sig runt när man pratar med sån Nokia 3310. Mm. Så kollar man runt så är alla tjejer i backstage-rummet, de är 20 och man känner sig liksom, vad fan, jag har gjort det här förut. Liksom. Och det är inte, ja, inte kanske... Man fattar, man kommer inte bli Elvis, man kommer inte bli Beatles och det var ganska slö. Jag var borta 3 veckor, kom hem och så kommer ihåg jag åkte bussen hem när man var på spelningar som typ Lund, och så åker man hem på natten och sen på morgonen så går man runt med barnvagnen på andra långgatan jättetrött och så tycker jag om Kim rätt mycket, jag ville ju vara hemma med henne liksom. Så att så det kändes lite sådär liksom, i slutet så här att, och de andra i bandet började ju också bli äldre och få barn och så det var ju mycket så här: fan nu ska vi åka iväg 3 veckor igen och keyboardistens fru, hon måste göra ett annat jobb och de har barn också, och du vet, ett jävla pusslande, då får vi ta med en annan gitarrist istället för den och varje, och det, eftersom det är jag som hela tiden drog i den biten, så var det ett jävla jobb för mig liksom. Jag kände så här på slutet att det är inte riktigt jag måste hitta en väg ut, och så kändes det också att Galagalor, den Royal Beat-skivan, den kände jag, det var ju den skivan som jag hade vilja göra kanske sen väldigt, väldigt lång tid liksom. Och skulle jag göra en, vill göra en till Galagalor, den är ju, det är en sån skiva jag velat göra. Så, och så fattade jag också att när jag var liten och läste de här intervjuerna med Saints och Liars och de banden som jag själv tyckte var, jag gillade aldrig Simple Minds eller U2 eller någonting, jag tyckte det var fjantband liksom, men jag gillar ju Saints och Liars och Prisoners och sånt. Och när jag läste fans i en intervju med dem, då satt de alltid på någon båt i Rotterdam eller på klubben i Frankfurt. Som, och så fattade jag, det är de stan, vi har ju också varit på den. Vi spelar ju den källan i Frankfurt och de var ju inte större än något. Det är de jag har, det är det som jag har tyckt varit så stort liksom. Och så, det vart så naturligt, jag fattade, men jag har ju redan gjort den resan.
Var det en särskild punkt när du bestämde dig sen när det... Du måste avrunda detta. Du måste sluta detta.
Ja, det kändes nästan så. Det kändes som att det var runt 2003-2004. Det kändes så jättenaturligt att nu... och det var inget svårt för mig, för då hade jag liksom... 2002 hade jag börjat skriva på Sonic. Så då var det 2 år. Och då hade det där... Då skrev jag ganska mycket just 2004, så det var nog det året som jag skrivit mest recensioner och artiklar och sånt där, och börjat på det. Och så började jag göra, eftersom jag skrev om återutgård, då fick jag göra frilansjobb åt Bear Family som ledde på det, och likadant åt Ace i England och så. Och då började jag tänka att, vad fan, det är egentligen det jag gör med Royal Beat också. Det var liksom, det bara vart som en naturlig fortsättning. Vi gjorde några sådana här festivalgig och spelade i Holland eller Belgien och flyget. Men då var ju låtarna i Royal Beat var så färskt, så vi behövde inte ens repa. Det var bara att ta flyg och åka dit och spela. Men sen började det glida ifrån mer och mer att, nej fan, ska vi ta den spelningen, då blir det för, då måste vi repa innan och så här. Och då börjar man säga nej till spelningar och så här. Och sen på den vägen. Och sen när det varit med Sonic, jag började åka med sån här, jag bara gjorde Ville du vill i Italien med Sonic. Och då skulle jag åka med honom under på turné i Italien och göra en, och då saknade jag inte alls det här turnerandet liksom. Inte ens när jag gick upp på scenen, jag kommer ihåg jag stod på scenkanten och han tittade på mig, du vet, det var så här, fast inte ens då kändes det som att jag har ingen drift och vilja.
Vad tror du har förändrats där i dig? Att vad hade hänt då?
Jag vet inte, det kändes nog bara väldigt färdigt. Liksom. Att jag redan har gjort det från när jag var 12 till 35. Typ. Ja, det kändes som... Jag har inte saknat det liksom, någonting. Jag har inte ens tänkt speciellt mycket. Jag tror att många musiker kan tycka att det är väldigt otäckt när man måste lämna en sån... Det enda som det har skadat mig på, det tror jag liksom är att... Det är väldigt svårt, för jag tror inte jag skulle kunna ta ett jobb som är man går dit 8 på morgonen och slutar 5. För jag har aldrig liksom fått lära mig att vara så. Liksom. Men som att bli pappa tror jag, det var en jättebra skola. Det är kanske den bästa. Liksom. Vad fan, den ena dagen spelar du i Harlem för 5000 personer, andra dagen spelar du i Amsterdam för 3 mil därifrån. Och så kommer det 50 personer som står så åt det liksom. Och då just att vända det där, det tror jag är skitbra som förälder. Det är ju liksom, jag har aldrig haft några problem med Kim på det, att man var pappa. Så för att bli pappa så är det nog jävligt bra att åka.
Du har aldrig, alltså att, har det gett en stor kick liksom att stå på scen och få den bekräftelsen? Att det har varit någon, att när det försvann, att det har påverkat dig på något sätt?
Det är klart att det är väldigt, när man gör en sån lyckad spelning, du vet, och det är jättemycket folk och folk som man märker att de kan ens låtar, eller du vet, man träffar folk efteråt som har åkt långt för de har hört ens skiva och sen åkt kanske över gräns till ett annat land för att se en, och man, det är otroligt smickrande och otroligt värmande, och det kan ju vara en kick när just när man står på scen och man känner det där att man nästan glömmer tid och plats, och fast det inte är så att jag saknar det, för de kickarna
har du hittat det någon annanstans?
Ja, inte exakt samma där kanske, men det är liksom, det känns som jag har fått det så många gånger, det är, allting har sin tid liksom, så det är inte så att jag känner att jag saknar inte det för fem öre liksom. Det är, och jag har fått göra det så många gånger. Jag har fått vara med om det så många gånger. Så att det känns inte så...
Du började ju ganska tidigt. 12. Så att då, ja. Hur många år blir det?
12 till 2004. Det är ju...
23.
Ja, det är över 20 år.
Mm. Då kanske man är lite färdig.
Ja, det kändes som det. Och det var tur att det var så. För att om det hade varit innan, om det inte hade flyttat på så bra med Royal Beat, om det hade varit tvungen att sluta efter Cry där, då kanske det hade... Kanske jag har varit en bitter gubbe nu liksom, som satt och bara sura. Liksom. Men
sen... Då hade du ändå någonstans att du tänkte så här att vissa saker som du ville uppnå under din, med din musik, som tänker spela på de här ställena, så att du ändå kan känna så här, att du är ganska nöjd med.
Ja, fast det fattar jag ju inte heller. Nej, innan. Utan det fattar jag ju sen efteråt. Det är ju samma med den här Gala Galore-skivan. Jag tror att det var det som var målet. Ja. Kanske sen första... Man kan ju lyssna på första Vore Dalsingen nu, så kan jag ju höra... Ja, men... Det är bara för att vi inte kunde låta så, men hade vi kunnat låta så hade det nog låtit så redan då. Liksom.
Mm.
Och så var det ju, så känns det också som att allt det här jobbet med banden alla de åren, det är det som ligger till grunden. Utan det skulle jag aldrig kunna ha gjort Jim Ford. Det var ju det som han fick respekt av mig, för att jag hade den storyn
och den bakgrunden. Berätta lite om Jim Ford-grejen.
Det var också en sån grej som var precis... Han dök upp första gången, tror jag, 97, när Sound Effects gjorde en artikel om Cry eller Royal Beat i början där. Och då är de hemma hos mig. Eller om det är Håkan Sten i Aftonbladet. Någon är hemma hos mig i alla fall. Och så pratar jag om Harlan County, den skivan. Jag hade precis köpt den då. Och jag sa att det här är mitt mål, att göra en skiva som är som Harlan County. Och som har allt det, alla de här, det är soul och det är country, det är allting på samma gång. Och så började ju de skriva om den här skivan också. Så, men det är den första gången jag började prata om den här skivan. Och sen efter... Det var på Sonics femårsjubileum så här, på Berns, så spelade jag skiva där. Och så var det på efterfest sen efteråt. Och då så skojade vi lite och så här. Liksom, och så sa jag att... Ja, fan, jag ska hitta Jim Ford... Eller det var Pierre som, kan du hitta info det? Ja, jag kan göra, men då får du skicka över mig och så åker jag dit och intervjuar honom och allting liksom så här. Och då började det här riktiga searchen bara som en grej, och då körde jag jätteautistspektra på info ett jävla tag liksom, och började leta alla register och alla stim, alla idioter. Jag har en kumpan i Örebro som jag känner där. Jag träffade honom, jag kan ju backa lite då. Jag träffade honom en gång när jag var liten, efter första Vore Dalsingen. Så hade jag varit på bio i Örebro med en tjej jag var tillsammans med då. Och vi satt i kupén och skulle åka till Hallsberg. Och så kommer konduktören in och så känner han igen mig. Och så säger han så här att jag letar efter er första singel. Jag har inte fått tag i den, men... Och jag känner mig jättesmickrad när fan konduktören kommer in. Och det var ju bra för hon så där liksom. Och så då fick jag numret till honom och så jag sa, jag har den hemma, du kan få den. Och sen några dagar senare så kom jag hem till honom liksom. Då hade han lagat mat till mig och så hade han jättemycket skivor liksom. Supermycket skivor, hela hans hus var fullt med skivor. Och så han kom och visade mig jättemycket också genom åren så här. Vi håller fortfarande kontakten. Och med Jim Ford så var det han och jag som höll på så här hela nätterna och kunde vi ringa till varandra 3:45 på natten och säga, fan, jag har hittat en bildbyrå här som säljer en bild på Jim Ford i Texas. Liksom. Jag beställer den för $9 och så har han cowboykläder på sig där. Liksom. Och fan kan han vara liksom, han kanske är skådespelare, vi måste söka alla skådespelarbaser och sådana saker kom det. Och vi peppar ju varandra så här hela tiden, det var ju därför man orkar.
Vad var syftet till det? Alltså, det, för att det var kul? Det var,
ja, vi gillade ju den där skivan så jävla mycket. Ja, och sen så var det så många många som hade skrivit om den här skivan, att han är så mytisk, han har skrivit till Bobby Womack, Aretha Franklin, och alla säger att han var så speciell, men ingen kan få tag i han liksom. Och han mystery, vanished, ingen hittar honom, och alla säger att han var helt... Och det är som myt var det om honom liksom. Och så var det Barney Hoskin som skrev det i American Oxford American, den tidningen, som är en tung tidskrift. Och så Barney Hoskin är en ansedd journalist, musikjournalist, som ska vara så, det är han som har det här music back pages, så, som ska vara så tung liksom. Och där också var så här, bara avslutas att han försvann. Och då tyckte jag, vad fan, det är jävligt, det är kast. Liksom. Han bor ju till och med i samma land, måste ju kunna leta reda på. Och det var lite det som spårade honom, eller Magnusson och mig, att vi skulle liksom, fan, vi kan göra det bättre liksom. Och då började vi hitta så. Det dröjde ju ett tag sedan, hittade vi en singel? Ja, fan, har inte ut en singel på det bolaget? Så började pusselbitar falla på plats mer och mer, men det var ju hysteriskt, det var ju... Jag tror aldrig vi har varit vakna så många nätter på raken och höll på... Och ibland var det så här vill att ringa till alla som heter James H. Ford i hela Amerika på måfå och bara se vem som svarar. Liksom. Och sen till slut så var det en kväll när jag låg och läste för Kim som går nattsaga. Liksom. Så ringde det liksom... var det en tant som sa att de hade fått ett brev via... ASCAP som hade några låtar som han hade, som de betalade ut royalties för till honom. Och där hade jag också skrivit ett brev på MoFo, där finns det möjlighet att du kan vidarebefordra det, fast det hade ju gått så lång tid sedan jag pratade med den på ASCAP, så det var så många spår som var ute hela tiden liksom. Men då ringde han dem och så sa han, Jim Ford, jag har fått ett brev och han har läst det och han vill prata med dig liksom. Och då var det så här, det var en sån här fredagkväll liksom, jag skulle precis natta henne och så. Man fick sån jättevagrunt. Och sen, han vill att du ringer på det här numret om 2 timmar. Så gjorde jag det liksom. Och då svarade han på någonting som han sa var en trackphone. Och det, jag fattade inte vad det var. Det lät som en sån här jättedålig mottagning. En trackphone, då tänkte jag, det låter som en sån här, man hissar upp en mast. Eller i MASH på någon där militärtelefon eller någonting. Men... Och det, jag fattade tillräckligt mycket att det var han i alla fall. För jag hörde på rösten och han kunde saker som jag sa. Så kunde han, så jag fattade, det är ju rätt snubbe liksom. Och så bröt det och ringde tillbaka. Vi hade någon lite telefonkontakt några dagar. Så. Fast jag fattade att han var inte den typen som man kan göra en telefonintervju med. Han var ju liksom för...
Och vad var han för person? Alltså...
Han var... Man fattar direkt, det går inte att prata med honom i telefon. Han måste ju åka dit. Så jag sa till Pierre att fan, nu har jag hittat honom. Nu får skicka dit oss liksom. Och jag vill ha Magnus som får följa med. Och det var ju faktiskt väldigt snällt av Pierre. För Pierre har aldrig träffat Magnusson. Och så ringer jag och säger att jag vill åka över honom. Och så vill jag ha med en kompis också som har hjälpt mig att leta lite. Och han var lite tveksam. Så fan, för han visste ju inte... Kommer hjälpa att fixa det här eller inte? Liksom. Och så sa jag att jag tar med min kompis. Du behöver inte ge mig några pengar eller någonting för hela artikeln. Vilket han gjorde sen ändå. Liksom. Men jag sa det till honom bara för att han skulle ta med kompisen. Och så fick Magnusson åka med. Och så åkte vi upp där till Mendocino där han bodde. Och så ringde vi det här numret. För att då var han inte där. Och inte andra dagen och inte tredje dagen heller. Då började jag känna att fan är det här för någonting. Liksom. Men på den tredje dagen då svarade han. Och så sa han att jag åkte där till campingplatsen där. Don't expect a mention. Så, och så sväng vänster vid gula huset. Liksom. Så åkte vi ner där. Så bodde han på en sån trailer camping. Liksom. Och det var jävligt skum när vi svängde in där på campingen. Då var ju folk ute i såna här utanför vagnarna. Och så här. Och när Jim Ford kom ut i sin sån här... vagn. Då gick alla andra in. Han måste ha en jävla respekt för sig hos de andra. Och så var han så här, första dagen så här, då sa Magnusson att han tyckte att det kändes som att vi gick på ett minfält in i hans hus. Det var så här såg värre ut än i mitt skivrum. Det var liksom klähögar och det var... inte en säng hade han inte. Det var en stol och en tv stod på med så amerikansk wrestling på. Liksom. Och så låg det lite grejer där. Det var ingen mansion som man sa. Liksom. Och så var man och snackade. Liksom, och så, sen efter kanske 30 minuter då sa han så här, ja, kom tillbaka imorgon så ska vi prata. Så det kändes det så här. Jag tyckte det kändes bra, men Magnusson sa att han känns läskig. Eller som, inte läskig, men som att gå på ett minfält. Det kändes som att det kunde gå... Och där hade vi hört så här innan, så här Bobby Womack hade sagt att hans kompis hade åkt upp för att träffa honom och fått åka med polisutskott därifrån. Mm. Liksom, så här, att det var en sån...
Men vad var han för personlighet som fick er att känna så?
Han är... Måste nästan läsa den storyn i Sonic som är, för det, eller i Sleeve Notesen till den skivan, för det är så, jag har aldrig, han var 65 år när jag träffade honom. Och jag tror att man träffat honom när han var 25 och man själv var 25, då tror jag man skulle haft den roligaste tiden på den här jorden, för det är liksom en människa med så mycket energi som han hade, sån karisma, och som var, jag har aldrig stött på en sån. Det tog ju fan flera, när vi kom hem därifrån så tog det ju flera månader innan man kunde prata om något annat än honom. Han hade en sån jävla utstrålning liksom, och allting som han sa, det stämde ju så jävla väl. Han hade en bild på väggen så här, och med, han själv var en liten tjej, var det på axeln så här, liksom, och då frågade jag, är det din dotter? Så här, nej, det är Marlon Brando, det är Rebecca, är det? Jag är ju styrpappa till dem liksom, och man bara, fan ljuger han nu liksom, är det så här? Att det visade sig att han var ihop med Movita Castanado och Marlon Brandos fru. Det var så Bobby Womack hade träffat honom. Då hade han kommit in där första gången han hämtade ungarna från dagis. Så Bobby Womack satt på kinesrestaurangen och så ville han... Ja, jag gillar hur du skriver låtar. Kan vi skriva ihop? Liksom, och så alla de här... Och den här cowboybilden som jag hade hittat. Då frågade jag honom, har du sett den här bilden? Var tog du den någonstans? Och den åkte vi upp till Napa Valley och tog, det var när jag gjorde ett fotojobb för Playboy, sa det. Vi åkte, var jag och en till, och vi, massa tjejer åkte vi ut där, och så det var jätteroligt, och så är det som en serie liksom. Jaha, för Playboy. Sen när jag kom hem då började jag söka så här, Playboy på eBay liksom, så hittade jag liksom januari 1970, så var det nog det här som han sa där, kommer inte ihåg i huvudet vad serien heter. Men då köpte jag den, och så är det en hel fotoserie som en, fast det är med riktiga bilder om två laglösa cowboys som är, ja, en massa serierutor och så är någon lös story. Och då är det ju han där. Så. En massa sådana där saker bara föll på plats. Och sen hade han ju band som låg i hela husvagnen och under klädhögarna och överallt. Och han trodde ju nästan att, ja, det här har väl du hört. Du har ju hört allt annat som jag har gjort liksom. Och så såg jag på de här banden, det stod ju låtar som känner inte igen dem. Point of No Return, då började han sjunga och Sounds of a Time, och man fattar ju på texterna, fan vilka jävla låtar liksom. Det måste ju, och han ville inte lämna ifrån sig det där liksom. Men ändå, vi gjorde intervjuerna och var där ett tag. Sen när jag kom hem så började jag deala med honom och säga att jag kan se till att det här kommer ut på skiva liksom, och sådär. Och då var det en sån grej att Bear Family var, jag jobbade på frilansbasis där liksom, och gjorde jobb för dem, och de ville inte ut det, för de var så här, nej, det är inte för oss, och Richard är ganska speciell så, och jag stod på mig som fan, för jag såg att det här är min enda chans att få ut det bra liksom. Så efter 4-5 andra jobb där jag sa att, nej, jag vill inte ha betalt, men jag vill att din fårskiva ska komma här, då började han liksom mjukna upp liksom, och så till slut gick han med på det, och då gällde det att få tejpen och få honom där, och han ville ju ha pengar till sprit och knark, och så att vi dealade till att du skulle få tejperna för 50 000 svenska pengar. Och så sa jag att vi skickar hälften först och så kommer tejperna, och då sätter vi in andra hälften. Han har ingen bankkonto eller någonting. Han har så här Western Union transfer. Och sen så kunde inte mer säga att det är min sambo att jag ska skicka 25 000 till en fullgubbe som jag har spenderat de sista åren med att leta efter på nätterna. Och så det var lite, ja fan, jag får lösa det ändå. Så jag och Magnusson tog de där pengarna och så skickade vi inte. Den kom i lådan efter ett tag. Fast då var inte alla tejperna där. Vi hade bilder på fler tejper. Och så fick jag inte tag i han. Fick tag i en annan fullgubbe som bodde i samma stad. Och lyckades förklara för honom att du måste få honom att skicka det andra också. Liksom. Och så gjorde han det. Så ringde de från postkontoret. Han hade inga pengar att skicka det här. Så fick vi köra över mera pengar till Porto 600 spänn för att de skulle skicka det här paketet. Men sen kom allting. Och då betalade vi ut resten av pengar till dem så de hade pengar. Och sen var ju nästa spänningsmoment. Det var när jag skickade tejperna till Bärfam. Tänk om det här bara är fullgubbesnack. Att det bara låter för jävligt om de här tejperna. Liksom. Då är det inget roligt alls. Liksom. Men så kom de tillbaka för de hade bakats och restaurerats ljudet. Och jag fick höra, och när man tryckte på det första gången och hörde Soundtrack Time. Det var första låten. Liksom. Då fattade jag det. Fy fan, vad grymt det. Och så ville Bergfam släppa det. Och det var jag hade redan gjort artikeln för Sonic. Så den var ju där. Så det var bara översätta det till engelska. Så var Sleeve Notes som färdiga. Och så kom skivan ut. Och storyn är så bra så att den liksom... Den var ju överallt. Liksom. Den var ju, sålde ju Bergfamens mest säljande platta. Och Jim Ford fick artikel i San Francisco Chronicle. Som var deras tidning där. Han var ju på kulturdelen. Och jag tror att han har glidit runt rätt mycket där uppe i Mendocino. Och snackat om att... Han har skrivit låtar och han var ju nog en jävligt charmig kille liksom. Men jag tror att alla har tagit han med en nypa salt. Men nu var det ju liksom verkligen på framsidan på San Francisco Chronicle och recensioner från hela världen. Och han kunde visa upp skivan för dem också. Så jag tror att han... Men han var ju liksom jävligt så här. Han kunde ringa på fredagskvällen och så kunde han förklara för mig att ja, det är ett tecken från ovan. Att det kommer någon från andra sidan jorden och... Leta reda på om gör det här och han får pengar. Och sen kunde han ringa på söndag morgonen och säga att jag var djävulen som har, du har inte gett mig några pengar, du ska ge mig pengar nu. Ja, men jag har ju Western Union, du fick ju pengar i torsdags, kom inte ihåg, du ringde i fredags och sa så här, jag har aldrig fått några pengar. Sen kunde han ringa på måndagen igen och sjunga i telefonen och vara skärmtroll igen liksom. Och då hade vi en sån deal som var att så länge du har nytta av pengar på jorden så får du 100%. Jag vill inte ha pengar för det här liksom. Men han har inga, vad heter det, han har inga barn eller så. Utan, så gjorde vi en sån handskak. Det att när du inte längre har pengar, nytta av pengar på jorden, då får jag min del liksom. Och sen var det, vi skulle sätta upp en konsert. Det var ju bokat att han skulle spela i London. Nick Lowe skulle komma med och jävlar, på Dingwalls hade vi hyrt så att han skulle spela där. Men så han fick ju några utbetalningar och den sista utbetalningen var väl typ i storleksordningen kanske 100 000 där. Och sen så ringde de i november, det var samma dag som ringde de första, hans flickvän eller caretaker eller vad man ska säga, en som och då hade han fått hjärtat på alla, han hade köpt knark och han, de hade hittat han i sin lägenhet, han hade flyttat till en lägenhet från trailerparken till en lägenhet på huvudgatan där i Mendocino. Men han hade ju, och kanske var det lika bra, han fick sin resurrection och jag tror inte han hade pallat det här och åka runt en gång till och... men jag tror att han fick uppleva att det var liksom, att det var, han hade inte levt lyckligare i alla fall om han inte hade blivit återupptäckt och ingen hade fått höra de här tejperna eller någonting. Och jag tror att den dealen som vi sa också är att mitt uppdrag, det var att hålla hans musik vid liv. Och det kan man ju säga att det gör vi ju liksom.
Så att, vad var det som gick fel, tror du, när det gällde honom?
Med honom? Mm. Jag tror att han var så. Han var ju liksom uppväxt i bergen i Kentucky och hade ingen mamma. Ingen, samma story som jag. Och så var det liksom rymde hemifrån tidigt när han var 12 också. Och så... till New Orleans, drev omkring på gatorna där. Han gjorde vapentjänst i Tyskland, så han var så här demolition expert, bombexpert. Och sen så han skriver en låt som heter Demolition Expert, som han, fast då spränger han hjärtan istället. Det är inget bra till. Och sen så åkte han till Los Angeles och skulle lyckas med musik. Så tror jag han var jävligt också en Pippi Långstrump-figur. Liksom. Han hittade på sina egna spelregler och han hamnade där. Det var ju mycket knark på han på 60-70-talet. Och sen till slut så tror jag att han var tvungen att komma därifrån. Och då hade han varit ihop med samma tjej som Jim Clarks fru. Och hon bodde där uppe i Mendocino. Och när Jim Clark dog i början på 90-talet så hade hon ringt efter Jim Ford. Och då åkte han upp där. Och det var så han hamnade där uppe. Och sen har han liksom... Jag tror att han har haft jättebra dagar när P.G. Proby intervjuade. Han sa liksom... Han kunde gå på de här music publishing-gatan och gå till kontoret, så gick han in till ena, spela upp sina låtar, sålde dem, cashade pengarna, fick han, sen gick han in till nästa kontor, gjorde samma sak där, liksom cashade pengarna. Och så, det var liksom hans, det är ingen som har lärt han hur man beter sig, det var, och han lyckades kanske aldrig, ja, han tog sig fram helt enkelt. Och sen så, till slut så blir man, det som man kan komma undan med när man är charmig och ung, kommer man inte undan med när man är 50-60 längre. Liksom. Utan då, och har man inte lärt sig ett sätt att handskas med det, då kanske det är svårt. Liksom.
Om man ska återkoppla till dig, har du varit nära någon gång att hamna i träsket, om man säger så?
Jag tror det, fast jag, liksom, jag tror att jag har tur som fan. Jag tror, hittills har jag haft en jävla tur med allting jag har företagit med musiken. Och så, för det är ju ganska luriga kvarter man är i närheten av hela tiden, eller har varit i närheten av hela tiden, och ganska, men kanske är det någon som, jag kanske drabbas av någonting snart som bestraffning för att jag inte har åkt på någonting tidigare, jag vet jag inte, men det känns som att jag tror att jag har haft jättetur med allt jag företagit med, och jag, som sagt, jag har aldrig känt att jag har haft någon plan att det skulle bli så, men nu skulle jag se mig själv när jag är 9-åring som nu, och så kommer det stora skivpaket varje dag. Jag kan sitta och oftast lyssna på skivorna. Jag har en dotter som är ganska rolig att vara med och sådär. Nu är hon 14 och är lite jobbig just nu, men det jag själv var jobbig när jag var 14 också. Så att det känns som att det, jag tror jag har haft tur som fan.
Fan, jag tänkte sätta på lite sparrissoppa och så köpte jag bröd i morse på vägen från Alingsås. Tycker ni om sparrissoppa? Det är inte stor portion, för det är bara en sån där,
ja, vad säger
Campbell's sparrissoup.
Ja, om det beror på. Jag gillar sparrissoppa.
I så fall sätter jag på det.
Ja, Theo har ju checkat upp den här
kastriksoppen. Så han är ju mätt.
Han är jättemätt.
Någonting han också.
Men då passar vi på att runda av, tycker jag. Sparrissoppa. Theo har checkat upp kattliksaken. Thank you.